Hallå?
Vad är det?
Jag är på Arlanda, vad är det?
Vad säger du?
Ja, men vad fan, vad är det? Du ringer fan varje sekund.
Kan inte du bara lugna ner mig lite?
Hur menar du?
Alltså jag är så jävla stressad och nervös.
Vad är du nervös för?
Varför har du inte ringt polisen för?
Jag har ringt.
Det står inget.
Ja, men det kanske inte registreras när det är polisen. Inte fan vet jag.
Vet du vad jag mår illa?
Varför mår du illa för?
För allt som händer. Allt.
Genom att återigen ha brunnit på en adress kopplad till Jasmin lyckas Mert återigen lappa ihop kontakten med Jasmin. Hon har inte förlåtit honom för att han har varit otrogen, men fokuset har riktats ifrån problemen i deras relation. Men Mert har trasslat in sig på fler sätt. Jasmin, som övervakat hans samtalslistor, har märkt att Mert ljugit om att han ringde polisen under tiden då den första branden bröt ut. Och det tycker hon är oroväckande. Polisen avlyssnar alla Märts samtal och till slut slår de till och tar in Märt på förhör. Och där kommer Märt också servera lögn efter lögn.
Och varför åkte du till sjukhuset då?
Ja, det var ju mest för att min flicka är förstörd och hon bad mig liksom att jag skulle åka och kolla ifall hon var okej och så.
Okay.
Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och på den tredje av fem delar om flygvärden som eldade kvinnor.
Vad pratar du med?
Jag har inte pratat med någon!
Hela serien finns tillgänglig i Podme-appen för prenumeranter. Gå in på podme.com/rättegångspodden.
Hur är det så att din historia inte stämmer med de övriga eller det jag vet om, då kan det bli lite struligt för dig.
Rättegångspodden görs också i samarbete med Lexbase, som är en databas med rättslig information. Går man in på lexbase.se och blir betalande medlem med rabattkoden Rättegångspodden får man 3 kostnadsfria domar att begära ut. Tack för ert stöd.
Finns det någonting som kan bekräfta vart du var?
Nej, det är jag tror inte. Men...
Och så fick jag se, vad fan är det för en orm som ligger där? Vad är det där för något?
Vi går tillbaka till natten den 2 augusti, då det brann i pensionären Kerstins lägenhet. Och Kerstin är måhända en flitig cigarettrökare, men hon menar att hon alltid är noggrann och ansvarsfull när det kommer till släckning av cigaretter. I hennes hem är det också strikt förbjudet med levande ljus, eftersom hon tidigare varit med och en grannlägenhet brunnit upp på grund av det. Därför kan hon inte förstå hur det plötsligt kunde börja brinna hos henne. Vi hör Kerstin.
Vad sa du? Kan du repetera det?
Det var såg ut som en orm som låg på golvet. Och då började jag såg att det flammade uppifrån den där. Då tog jag min sko och så dunkade den som släcka.
Mm.
Och det var då som den började skrika att jag skulle komma ut istället.
Okej. Hur kändes det för dig då när allt det här?
Panik.
Mm. Och hur kommer det sig att du inte tog det ut då? Om du såg att det brann. Att du inte tog det ut själv.
Det såg jag ju först när jag satt mig i soffan.
Mm. Då såg du branden.
Ja, då såg jag att det var den där lilla ormen på golvet.
Mm. Brann det någon annanstans?
Nej, inte som jag såg.
Nej. Vet du varför det börjar brinna?
Nej.
Har du funderat på?
Ja, det har jag verkligen gjort.
Mm. Hade du någonting där som kunde brinna?
Nej, inte vad jag vet.
Har du brunnit tidigare i din lägenhet?
Nej.
När Kerstin räddats från lägenhetsbranden leds misstankarna direkt till att det är hon själv som har misstag och att orsaka branden. I brist på bättre vetande är det den mest troliga anledningen. Åklagaren Ashraf möts också av uppgifterna om att det har brunnit ytterligare en gång i anslutning till Jasmin. Och givetvis så höjer man på ögonbrynen åt det. Men man har inte mer att gå på än att det skulle vara en brand orsakad av en cigarettfimp. Fram till att uppgifter framkommer från brandmännen.
Entrédörren är låst. Så rökdykarna frågar om de ska bryta upp den.
Vi hör brandmannen Fredrik som var först på plats med sina rökdykare och berättar i rättssalen om att de gör sig redo för att bryta upp dörren till lägenheten för att ta sig in. Men eftersom ingen kunde se några tecken på att det brinner någonstans bestämmer de sig för att gå runt lägenheten.
Och när jag kommer runt hörnet där så ser jag att det kommer ut rök ifrån en lägenhet som är närmast hörnet på bottenplan. Balkong eller altandörren är lite öppen, så att därifrån kommer ut rök. Och jag tittar in där och ser att mitt i vardagsrummet så står det en kvinna. Precis då när jag står där i dörren så ropar jag på henne att du måste komma ut härifrån. Jag har fått i svar att jag kan inte gå.
Fredrik bedömer det som säkert för honom att gå in och hjälpa Kerstin direkt istället för att vänta på sina bättre utrustade rökdykarkollegor. Och det är detaljen om att altandörren då var öppen som öppnar upp för teorin att någon annan enkelt skulle haft möjlighet att ta sig in och anlägga en brand. Det här sätter saker och ting i nydager och branden kommer att utredas som en möjlig mordbrand. Samtidigt på förhållandefronten så får Jasmin denna morgon, den 2 augusti, reda på att Mert skrivit in Majas adress i sin telefon.
Ja, men gör inte det onödan, för jag har inte gjort någonting.
Varför har du skrivit hennes adress då?
Jag lovar, jag har inte gjort någonting.
Varför har du skrivit hennes adress?
Jag vet inte, jag har väl säkert kopierat och skrivit in det bara.
Varför?
Jag vet inte, bara för att kolla hur långt det är, bara för att se.
Varför? Vilken anledning?
Det var för att jag har varit stressad för att du skrev, det var väl det.
Jasmin ger sig inte. Hon vill ha svar och fortsätter att ringa upp Mert under dagen. Och Mert börjar tappa humöret och blir mer och mer aggressiv.
Mert, lägg av!
Ja, det är du.
Ska du komma hit?
Ja, det är du.
Direkt efter?
Ja, det är hej då.
Jag kommer vara vaken.
Så, för att ställa hej då.
Nej, jag kommer vara vaken.
Ja, hej då. Okej, okay, hej då.
Kommer du hit direkt?
Nej, ja, hej då.
Va?
Ja, hej då!
Jasmin ringer återigen upp, men märker då att det är upptaget.
Vem pratar du med?
Jag pratade inte
med
någon.
Va?
Jag pratade inte med någon.
Det var ju upptaget.
Nej, jag råkade inte trycka på upptaget.
Nej!
Jag har inte pratat med någon!
Jag kommer se sen.
Ja, fan, se mina skit. Se vad fan du vill. Ha det, hej då.
En timme senare ringer Jasmin upp igen då hon får reda på att polisen inte misstänker att den första branden på Ytterbyvägen skulle ha haft något ekonomiskt eller bedrägligt motiv bakom. Och hon varnar Mert för att det då finns möjlighet att polisen kommer rikta sina misstankar mot honom.
Ja, för att de misstänker ingen bedrägeri just nu, så du är nog på första listan.
Ja, okej. Okay. Ja, hej då.
Hej då.
Alltså 40 missade samtal från innan. Alltså vad håller du på med?
Förlåt.
Mert har nu tagit sig hem till Jasmins lägenhet och sätter sig på balkongen medan Jasmin ligger och sover. Under hela morgonen och natten har han försökt få tag på Maja. Han vill att Maja ska ta bort deras Facebook-chatthistorik. Och till slut ringer Maja upp och då är hon tillsammans med en killkompis.
Jag vill bara be dig om en sak.
Be mig om vad?
Att ta bort våran Facebook-chatt.
Jag har ingenting kvar. Jag vill inte ha någonting mer att göra. Lös med din tjej. Jag ring aldrig mig någon mer. Och prata med din tjej också. Alltså det är inte okej att ringa 40 gånger på en natt.
Men har du raderat våran Facebook-chatt?
Alltså låt mig bara vara. Jag kommer inte ha någonting med din chatt eller någonting att göra. Eller någonting med din tjej. Eller...
Så du har raderat den?
Men är du sjuk i huvudet? Ring aldrig igen. Ni är psyk båda två.
Och käften på dig.
Fattar du? Du kommer ringa polisen.
Men ring polisen, din jävla svenne.
Alltså du är sjuk i huvudet.
Käften på dig.
2 minuter efter det här samtalet, där Märta är märkbart upprörd, återgår han till att vara helt obrydd och ringer upp sin kompis.
Oh,
yes!
Yes!
Vad är du då, Kingen?
Jag jobbar, ska köpa lite lunch nu.
Vad ska du köpa för lunch då?
Det blir en vegetarisk lasagne.
Fy fan vad äckligt.
Eftersom Märta är arbetsbefriad och utan sysselsättning har han sökt in till en coaching- och sportsmanagementutbildning och precis fått reda på att han har blivit antagen. Det är han stolt över och vill gärna berätta om för sin kompis.
Ska man flytta till Växjö då, boys?
Växjö?
Ja.
Varför det?
Ja, ska man gå en utbildning där då?
Vad då för utbildning?
Coaching och sportsmanagement.
Får man också kolla på den då?
Ja, kom man in då, boys?
Fan vad kul.
Ja, ska man bli sportchef? Yeah!
Du ska bli skitglad.
Ja, men jag fan inte är. Fan knulla fast rövhål. Fan skit, jag ska fan dit och pumpa brudar. Pumpa brudar och heja hå studentkåren. Jag ska bli medlem där direkt.
Vart är du nu då?
I Stockholm.
Ja, men är du hemma?
Ja, nej, jag är ute med kallingar i balkongen.
Ligger tjejen inne och sover?
Ja, men alltså vi har typ i slut. Men nej, det har varit mycket tjafs fram och tillbaka. Så jag har tagit så jävla mycket skit. Finns det ingen som har tagit så här mycket skit som mig? Alltså jag kan säga det nu. Finns inte en enda som har tagit så här mycket skit som jag har gjort de här senaste 2-3 månaderna.
Nej.
Alltså jag har sovit ute i min bil 5 nätter. Jag har kommit hem från jobbet så jag kan jobba typ 6 timmar och se att hon har typ slängt ut alla mina grejer. Alltså alla mina kläder ut på marken. På grund av att en kollega har skrivit, hej, vi jobbar tillsammans imorgon. Vilken position vill du gå? Alltså fick du vad jag menar?
Ja.
Typ en sån grej.
Det ska inte vara så där, Kingen.
Nej, alltså jag tror mig, senaste 3 månaderna. Alltså jag lovar, det finns inte. Alltså om jag berättar allt, det kommer bara bli chockat. Det finns ingen som skulle orkat med sånt här skit som jag har tagit emot.
Nej. Men Kingen, du verkar inte så ledsen av att det kanske ska ta slut. Det kanske är skönt om du gör det, ja. Eller? Nu senast 2 gånger då har du varit mycket gladare. Jag vet inte varför, men det känns som att du har mått bra.
Ja, alltså, senaste 2 gånger har det också varit så här, typ att vi har gjort slut. Alltså förstår du, typ. Det är därför jag har varit glad. Ja. För att alltså, jag vet inte, jag känner mig själv. Alltså, för jag har inte varit mig själv för 1-2 år och jag har stängt in mig. Och så som jag har blivit behandlad, alltså det är ingen som förtjänar.
Nej.
Vänta lite. Vad sa du? Va? Prata telefon. Vad säger du? Nej, du kan väl stänga dörren. Herregud. Tror att det är min jävla morsa. När är du klar?
Ja, för fan. Jag ska gå in och käka upp min lunch.
Ja, men vi hörs då.
Ja, fan. Det gör vi.
Hej.
Hej.
5 dagar senare får Mert reda på att hans familj fått kännedom om tumultet mellan honom och Jasmin. Och det är ett av Merts syskon som skvallrat.
Hallå?
Hörru, varför är du så äcklig för?
För Mert är det väldigt viktigt att upprätthålla fasaden om att han är en lyckad person med ett fast förhållande och fast jobb. Och nu har sanningen kommit fram, vilket gör Mert väldigt upprörd.
Varför har du sagt till mamma din fittunge?
Nej, det är mamma som frågade mig.
Åh, käften alltså. Du snackar bara massa skit, alltså, vet du det? Ja, okej, varför berättar du din fitta?
Jag berättar inte hela.
Ah, fuck you, du har redan berättat allt.
Nej, jag har inte berättat allt.
Ola, hon berättar ju alltid särbarn.
Jag har inte berättat allt.
Hon har ju berättat allt till mig, din fula fan.
Jag har bara sagt att just nu de har tagit en paus.
Ja, mamma säger att de har gjort slut och Mert har varit otrogen. Hon säger det nu.
Nej, jag sa att de har tagit en paus.
Dra åt helvete, din jävla skäggiga hora.
Och under den här tiden har polisen arbetat med Mert som huvudmisstänkt för branden på Ytterbyvägen den 16 juli och känner slutligen att de har tillräckligt med underlag för att ta in honom på förhör. Den 15 augusti åker poliser hem till lägenheten och hämtar upp honom. Jasmin har väntat på att polisen ska hämta in Mert som vittne men förväntade sig inte att han skulle gripas som misstänkt för branden. Och den här nyheten får även brandoffret Sakinas syster Fatima reda på. Och får en chock.
Men har ni haft kontakt efter att Mert greps och häktades?
Ja.
Ja. Berätta själv vad ni har pratat om då.
När han häktade jag på Sri Lanka. Jag fick bilder och videoklipp där de häckade. Han har grept på tidningen och de häckade till mig. Att visste du att någon har grepet mig?
Mm. Okej.
Okay. Frågade henne vad som hände. Mm. Då hon sa att det är min pojkvän som är grept.
Mm.
Det berättade hon. Därefter har jag ingen kontakt. Ingen som ringde mig.
Då är det den 15 augusti. Klockan är 10:12. Jag förhör med Mert Sari.
Mert häktas och redan samma dag hålls det första förhöret med honom. Och den utsedda förhörsledaren heter Jakob van Roy.
Då är det så att du är misstänkt då för mord och grov mordbrand. Genom att beröva livet av Sakene genom att han uppsåtligen den 16 juli 2018 låtit anlägga en brand i ett bostadshus på Ytterbyvägen till Sollentuna i kommun. Branden har orsakat Sakenes död. Mordbranden har bedömts som grovt brott och branden har anlagts i ett tätbebyggt samhälle där den lätt kan spridas till omkringliggande fastigheter och då branden orsakat annan persons död samt då den inneburit fara för flera människor. Sen har du ju då rätt till en advokat som du redan har fått en utsedd. Sen har du ju rätt att inte uttala dig överhuvudtaget. Men frågan är då, hur ställer du dig till det du har fått uppläst?
Nej, alltså jag ställer mig emot det.
Ja, du förnekar?
Ja.
Mm.
Jakob har tillsammans med sina kollegor den senaste månaden utfört ett massivt förundersökningsarbete och sitter på många frågor de vill ställa till Mert. Men de vill först höra vad han minns kring natten den 16:e då det brann på Ytterbyvägen. Och inledningsvis uppger Mert att han minns kvällen väldigt väl. Han var nämligen i sin bil i det närliggande området Edsviken. Något som han i senare förhör inte alls kommer minnas lika väl.
Ja, alltså, jag minns den här kvällen väl för att den kvällen så min flickvän jobbar ju på det här stället.
Mm.
Och den kvällen hade vi bråkat och tjafsat och sånt. Och vi bodde tillsammans då. Jag minns att den kvällen så sov jag i bilen ut på Edsviken. Och sen så, vi hade tjafsat och bråkat och sen så tänkte jag försöka lösa det. Så jag åkte hem till henne men hon var inte där och tänkte hon kanske var på jobbet eller så. Så åkte jag förbi där, då såg jag hennes bil där och tänkte fan, ja, hon kanske är där inne liksom.
Mm.
Så kollade jag liksom, ja, ingenting. Ingen var hemma eller så. Och sen så gick jag runt till gården och då såg jag att det brann i huset.
Mm.
Och då första jag gjorde var att ringa till min flickvän och kollade om hon var hemma. Hon svarade inte och sen till slut så svarade hon och då var de ju på Gotland. Hon och alla, eller de som ägde huset då, familjen. Mm. Ja, sen så kom ju brandmännen och alla poliser och sånt.
Okej. Okay. Ja. Tycker du det är okej att vi har förhör nu innan din advokat har kommit? Eller?
Det är okej för mig.
Det är okej för dig. Ja.
Det väcks redan frågetecken kring Merts berättelse om vad han gör när han upptäcker att det brinner. Och förhörsledaren vill att han ska berätta om det så detaljerat som möjligt. Och det Mert berättar här kommer att bli väldigt viktigt. Då Mert kommer att förhöras flera gånger. Och uppgifterna Mert lämnar kommer att ändras och även motbevisas.
Och jobbet är då Ytterbyvägen, ja. Vad är det du menar med jobbet?
Mm. Mm. Ja, då kollade jag liksom, men ingen var hemma så gick jag runt på bakgården.
Hur kollade du då?
Då gick jag till framsidan och kollade, ja, jag kollade genom fönstret men ja, det var ingen där liksom. Sen så kollade jag på baksidan och då såg jag att det brann på själva soffan.
Okej. Okay. Baksidan?
Bara deras skor då.
Ja, gick du liksom ända fram då eller?
Ja, ända fram.
Ända fram till fönstret eller?
Ja, det var exakt där vid balkongen.
Där tittade du in?
Ja, där tittade jag in och då såg jag att det brann på soffan.
Okej. Hur såg du någonting mer?
Jag såg att det fanns vätska på golvet.
Okej.
Okay. Jag såg att det var vätska på golvet och sen såg jag att soffan brann då. Och det, ja, det blev alltså, det gick ganska fort innan det började ta eld liksom.
Okej. Okay. Såg du, var det brann vätskan också eller hur lade du märke till att det var vätska?
Ja, men jag såg att det var blankt och jag såg att det var för när elden spred så såg jag att själva den här vätskan tog, alltså då tog det eld på den också.
Okej. Okay.
Mert beskriver att när han under morgonen tittar in i lägenheten som brinner så noterar han ett stort vitt vitrinskåp. Ett vitrinskåp han sett förut eftersom han tidigare varit inne i lägenheten vid ett annat tillfälle då familjen var hemma.
Och jag vet ju att, för jag har ju varit hemma som förut på deras födelsedagsfest eller vad det var. Då har de ett vitrinskåp exakt vid, om det här är balkongen så har de vitrinskåp på höger sida och det, jag tror det var en massa alkohol där i.
Mm, okej.
För jag minns ju sen när elden spred sig och det hade varit liksom jättemycket eld och då såg jag, då ramlade det här vitrinskåpet ner och då var det ju ännu mer brand.
Jaha, du stod och tittade så länge då?
Ja, 5-10 minuter ungefär.
På baksidan stod du och tittade in då eller? Okej. Okay. Såg du någon annan där inne eller?
Nej, jag såg ingen där inne. Det enda jag hörde var, efter typ 10 minuter så hörde jag bara ett skrik. Och jag tror att det var från övervåningen.
Okej.
Okay. Sen var det bara ett, liksom, då var ett skrik och sen hörde jag ingen mer.
Okej.
Okay. Inte nog med att det senare kommer att visa sig nästan till omöjligt att se vitrinskåpet från den vinkel Mert står och tittar in från, så kommer det visa sig att skåpet inte vält och brunnit upp på det sätt han beskriver det. Och Mert beskriver även att han står och tittar in där genom fönstret i 5-10 minuter utan att göra någonting. Inte ens när han hör skrik. Mert hävdar nämligen att han vet att grannarna ringde 112.
Ringde du någonstans då eller?
Ja, det enda jag ringde, det var ju min flickvän, för jag vet att grannarna hade ringt. Då hade de ringt liksom brandbil, eller polisen och sånt.
Sa de det eller?
Ja.
Till dig, pratade du med dem då? Eller?
Nej, jag pratade inte med dem utan jag såg på att han ringde och pratade och jag hörde liksom när han ringde.
Ja.
Och Mert vill även göra polisen uppmärksam på att han noterade att ett fönster på baksidan var öppet mer än normalt.
Hur menar du med mer än normalt då?
Alltså, ibland alltså det ska, brukar ju stå på så här, lite halvöppet, men alltså det var verkligen som att det var verkligen någon som hade dragit upp det eller någonting.
Det var helt öppet?
Ja, alltså, inte helt, men det var alltså halvöppet i alla fall.
Som att man kunde ha tagit sig in där eller?
Ja.
Okej. Okay. Tittar du in i stoppar in huvudet eller?
Nej, inte där.
Nej.
Förhörsledaren kommer att återkomma till de här detaljerna många gånger. Men låt Mert gå vidare i berättelsen för att höra vad han gör efter att brandmännen kommit till platsen.
Om vi tar efter det kommer brandbilar och grejer så vet jag ju att polisen har ju pratat med dig där på plats. Och då är ju klockan 8.20 när de har pratat med dig. Vad gör du efter det där?
Då åkte jag faktiskt till... jag pratade med min flickan och då åkte jag till sjukhuset och tänkte kolla om Sakina var där för ja, om, min flicka var ju helt förstörd och, för det var ju en nära vän till henne. Så då åkte jag till, jag tror det var Karolinska och skulle kolla om hon var där. Ja, så fick jag ju vänta och vänta men jag fick ju aldrig sett scen eller så.
Och varför åkte du till sjukhuset då?
Ja, det var ju mest för att ja, min flicka var förstörd och hon bad mig liksom att jag skulle åka och kolla ifall hon var okej och så.
Okej. Och sa de att hon var där
då? Ja,
eller?
Då sa de att hon var där.
Okej. Och vad sa de mer då?
Nej, de sa inte så mycket mer utan de sa bara att de frågade liksom vem jag var och ifall jag var någon anhörig eller så. Det var väl det enda, men jag fick ju aldrig liksom träffa henne eller så.
Nej. Vad sa du till dem varför du ville se henne där? Vill veta vad?
Nej, jag tror inte jag sa det.
Okej, okay. Och de frågar kanske inte eller?
Nej.
Och sa de att hon levde eller sa de att hon var...
Nej, ingenting sånt.
De sa ingenting?
Nej.
Okej. Okay. Och efter du var på KS då, vad gjorde du då?
Ja, vad gjorde du då? Åkte jag... Jag tror jag... Då åkte jag nog hem.
Och hem i Drabantstigen då? Ja. Och åkte hem till lägenheten där, eller? Ja. Så du kunde bo där om du hade velat, eller?
Ja, exakt. Jag hade fått en nyckel som jag kunde bo där.
Ja. Så du hade nycklar till Dramanstigen?
Ja.
Mm. Och ditt minne är att du åkte dit och...
Nej, jag var nog där. Ja. Jag åkte hem för jag jobbade inte den dagen. Jag skulle ha jobbat, men jag jobbade inte.
Okej. Okay. Vad skulle du... Kommer du ihåg vad du skulle ha jobbat?
Jag skulle flyga till Helsingfors, minns jag.
Ja. Men gjorde inte det?
Nej.
Okej, okay. Varför gjorde du inte det då?
Nej, jag kände bara att det var liksom... Jag vet inte, det kändes inte rätt och... Det hade varit massa... Ja, men jag hade tjafsat och sen hände det här liksom och... Hon mådde inte bra och då tänkte jag så här, men det är nog inte rätt att åka ut till jobbet. Och... När man tänker på något annat liksom.
Nej, okej. Okay. Ja, nu har vi fått din historia från början här då. Och det är vissa grejer som jag måste kolla i... med din historia. Så då tar vi resten med din advokat sen. Du kommer få berätta det här igen.
Absolut.
Så det du kan försöka tänka efter när du har jobbat, när du fick gå från lägenheten och liksom så att det... För är det så att din historia inte stämmer med de övriga eller det jag vet om, då kan det bli lite struligt för dig.
Ja.
Då för ett slut, klockan är 10:50.
Vid nästa förhörstillfälle frågar förhörsledaren Jakob inledningsvis om hur Mert och Jasmins förhållande sett ut. Och Mert beskriver det som relativt problemfritt. När Jakob då berättar att han själv hållit förhör med Jasmin, som i själva verket beskriver förhållandet som tumultartat, ändrar sig Mert och instämmer i det. Sedan vill förhörsledaren veta mer om hur Mert har rört sig på brandplatsen och vad han har tagit på för föremål.
Och när du var på baksidan, tog du på någonting där?
Ja, det var ju bara balkongen då. Eller dörren.
Dörrhandtaget, yeah. På baksidan. Någonting annat runt omkring här som du kanske var på?
Nej.
Som till exempel här står det ju sopkärl. Och slängde du någonting där eller?
Jag kanske kan ha slängt någon dricka där. Mycket möjligt.
Är det för att jag säger det här nu eller kommer du ihåg att du har slängt något?
Nej, jag kommer ihåg att jag har slängt något.
Okej, okay. Vad var det för någonting du slängde då?
Jag tror det var någon Loka-flaska eller något sånt.
En Loka-flaska?
Ja.
Och var slängde du den då? För...
Det var en sån här grön papperskorg tror jag det var.
Papperskorg?
Eller alltså, det är kompost eller vad man ska säga.
Ett stort sopkärl?
Ja, sopkärl, ja, ja.
Och hur ser det ut?
Det är grönt.
Grönt?
Ja.
Och hur öppnar man den då?
Man liksom drar upp den så.
Okej. Okay. Locket är på ovansidan om man lyfter det, beskriver du, yeah. Typ. Ja. Slängde du någonting mer där i?
Nej.
Anledningen till att förhörsledaren frågar specifikt om det här sopkärlet är för att man har sett att det har tagit eld i den också. Och den elden kan omöjligt ha spridits från elden från lägenheten. Och är därav ett av flera bevis som tyder på att branden varit anlagd av någon som sedan tagit sig från platsen. Teorin är att gärningspersonen av någon anledning måste ha slängt ner ett fortfarande brinnande föremål i soptunnan på väg från platsen. Kanske en brinnande tidning eller något annat som inte helt hunnit slockna.
Jo, det glömde jag fråga också. När du är på baksidan här, tar du några bilder eller filmar du eller?
Eller jo, jag har filmat en video.
Polisen har även tömt Mats mobiltelefon och då upptäckt mobilfilmer från branden som han tagit sig tid till att stå och filma.
När det brann då?
Ja. Och hur långt efter filmar du?
Alltså själva branden menar
du? Ja. Från alltså, att du står och tittar in och sådär.
Det var 5-10 minuter efter, för det var då det var som värst liksom.
Har du den kvar i din telefon?
Ja, det har jag nog.
Den filmen?
Ja.
Och det är en film?
Ja.
Ja. Har du filmat några andra bränder?
Nej.
Så du har en film på en brand och det är den här?
Yes.
Och förhörsledaren frågar även vad Mert vet om familjen som bodde där. Och han svarar att han inte vet så mycket. Bortsett från att de hade ett inbrott månaderna innan. Det inbrottet är än idag ouppklarat och man har inga bevis som skulle leda till någon misstänkt.
Nej, alltså...
Jag tänker mer, vet du någonting om deras ekonomi? De har haft inbrott, det visste du ju.
Ja, jag tror väl de har ganska bra ekonomi, det tror jag.
Ja.
De bryr sig väldigt ofta och så, ja. Jag tror jag.
Men du vet ingenting om familjen egentligen då?
Nej.
Har du hört någonting om de har några ovänner eller...
alltså, jag har aldrig hört om att ha ovänner eller sådär, vet du.
Nej. Bra. Då tror jag vi nöjer oss så. För du har gett en ganska utförlig historia. Jag måste kolla upp den lite med vad som finns.
Yes.
Och så kan vi kanske ha ett förhör till imorgon. Om det funkar för dig.
Mm, jag sitter ett... Ja, behöver inte ta det.
Nej, förlåt. Har du någonting nu då?
Nej.
Inga frågor. Och då har du någonting?
Nej.
Då avslutar vi förhöret. Klockan är 18.20.
Så då kom du till platsen precis när branden är...
Alltså, jag vet att branden var släckt ner, så jag såg en massa rök komma ut.
Under det tredje förhöret med Mert tar förhörsledaren Ulrika och ytterligare en kollega vid och ställer frågor gällande den andra branden på Drabantstigen, som Mert nu också har belagts med misstanke om. Även den branden hävdar Mert att han är helt oskyldig till och menar att han befann sig utanför lägenheten för att han hade bråkat med Jasmin. Han upptäcker branden för att han ser brandbilar komma till platsen och ringer då upp Jasmin för att kolla att hon är okej.
Och då, sen, då jag liksom ringde min flickvän också och frågade henne vad som hänt. Och då sa hon att hon har säkert rökt sig igen eller något sånt, tror jag hon sa. Mm. Och då sa jag, okej, okay. Så sa jag till henne, gå ut. Eller jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag bad henne gå ut. Mm. Då sa hon nej liksom. Sen kom brandmannen till henne och pratade. Och då ringde jag igen och frågade liksom vad han hade sagt. Då sa hon att det luktade rök inne hos henne. Men då sa jag till henne, gå ut liksom. Och sedan så sa hon, hon bara, polisen här, åk så att de inte tror att det är du, så här. Något sånt tror jag det var.
Mm.
Ja, hon var väldigt nojig efter första, för att hon visste att hon hade blivit förhörd. Hon visste att jag skulle bli förhörd. Hon sa hela tiden, jag är orolig för att du ska bli misstänkt. Men då sa jag, nej, varför skulle det liksom bli det för? Det var därför hon sa så liksom. Det var väl så jag minns det, ja.
Okej, så du åkte runt?
Ja.
Emellan den här tiden. Är det någonting som kan... Finns det någonting som kan bekräfta vart du var?
Nej, i så fall. Ja, det är väl i så fall min bil då. Men...
Ja, men handlade du någonting någonstans? Eller
ja, det vet
gick
jag
du
inte.
In någonstans? Eller var du någonstans? Träffade du på någon? Eller hur?
Nej, jag träffade inte på någon. Det är ju... Jag vet inte om jag var på Statoil eller något sånt. Det är jag tror jag inte. Men nej, inte vad jag minns, nej.
Nej, så du åkte runt i din bil?
Ja.
I Rotebroområdet, som den tunna Rotebroområdet?
Mm.
Och sen när du kom till Drabantstigen?
Då såg jag.
Då såg du?
Alltså du hade ju blivit släkt redan och hon var på väg ut ur lägenheten.
Mert berättar för förhörsledaren Ulrika att han vet hur det ser ut hemma hos Kerstin eftersom han har varit där 2 gånger tidigare. Han berättar att de gångerna har det varit väldigt ostädat och smutsigt där. Och att det har legat cigarettfimpar överallt.
Ja, så jag var hemma sen 2 gånger tror jag. En gång för brandlarm och en gång för att jag hjälpte henne in.
Mm. Men berätta hur det såg ut när du hjälpte henne in. Du sa att det var fimpar överallt. Berätta om det.
Nej, jag såg fimpar på golvet.
På golvet?
Mm.
Var då någonstans?
På golvet.
Överallt eller?
Nej, det var inte så att det var täckt hela golvet. Men det var ju alltså typ...
Hur många ungefär?
4-5 kanske.
4-5 fimpar som låg på golvet?
Ja.
På samma ställe eller på olika ställen?
Ja, på olika ställen liksom.
Mm.
Ja.
Såg du om det var något annat som såg liksom...
Nej, alltså...
Hur det såg ut där? Du sa att det var ostädat. Berätta om det.
Nej, alltså kläder och saker liksom på golvet överallt.
Mm. Mm. Mm.
Mert har långt tidigare fått reda på att Kerstin misstänks ha orsakat branden genom en glödande cigarettfimp. Han vet inte om att man vid det här laget har fått tillbaka resultat från NFC som visar på att branden varit anlagd och orsakats av brännbar vätska. Det här resultatet meddelar förhörsledarna nu Mert.
Då går vi till analys och slutsats. Det fanns ingen el i det området där det hade brunnit, vilket ger starkt stöd för att elektricitet kan uteslutas som brandorsak. Brandbilden på väggen, skänken och klädställningen ger starkt stöd för att det brunnit på flera ställen och att någon cigarett eller ljus inte har förorsakat branden. Någon naturlig brandorsak har inte kunnat påvisas, vilket ger stöd för att branden startat genom brännbar vätska. Alltså inte att den har startat då vid...
Men om cigarettfimp?
Cigarettfimp. Mm. Men då... att det är en anlagd brand. Mm.
Men då... Så det är en anlagd brand?
Ja, men då var väl... I början hade de väl trott att det var cigarettfimp, va? Då var det så först, jo. Sen hade de lagt ner fallet, var det så?
Jo, det som var ju att det inte var gjordes någon undersökning. Nej. Men nu eftersom vi har kunnat hitta de här möblerna.
Nej.
Eftersom de inte kastades, de här möblerna, så har vi kunnat utifrån möblerna och utifrån de korten som både försäkringsbolaget och polisen tog, så har vi kunnat då, de här brandexperterna kunnat titta och sett att det är en anlagd brand.
Ja.
Och man är ganska säker på att även detta förloppet har gått väldigt snabbt.
Mm. För det förklarar också NFC, att brinner då via en film, till exempel en glödbrand, så blir det som ett V, men här är det mycket större brandbild, vilket gör då att det är inte bara, det är inte en glödbrand, det är inte en film som ligger och pyr, förstår jag menar, som att det brinner, utan det är en brännbar vätska som därför tänds det väldigt snabbt och brinner på stor yta.
Har ni har inte så här svar från NFC och sånt här? Nej. Eller?
Vilka svar tänker du på?
Så att det är något sånt, nej.
Alla svar är inte klara än.
Nej.
Men vi är ju det som vi har som det tekniska protokollet.
Nej.
Det är ju utifrån tekniken som har gjort det.
Och sakta men säkert går det upp för Mert att polisen har bevis för att båda bränderna varit anlagda, att brandförloppen varit väldigt snabba och att Mert råkat sitta i sin bil och bevittnat båda bränderna. Och det ser inte så bra ut, menar förhörsledarna.
Och då råkar du ha befunnit dig på två anlagda bränder då.
Vänster.
Där i anslutning till...
Mm.
Inom
det... 2 veckors tid.
Ja.
Där båda tillfällena när ni har bråkat också.
Exakt.
Det är kanske inte jättevanligt.
Men alltså första, det var ju mer en slump, men andra, det är, jag menar, det är normalt. Jag bodde liksom i det huset, så jag menar, det spelar ingen roll vad jag gjorde. Jag kommer ändå liksom vara nära det huset.
Jo, men att du råkar precis komma när de tar ut henne. Du är på två anlagda bränder. Du är på två mordbränder.
Ja, men alltså jag menar, om inte jag hade åkt runt med bilen och jag hade varit hemma hos och sovit.
Mm.
Jag hade fortfarande kopplats till det på grund av mobilmasten. Så det spelar ingen roll liksom, om jag var ute eller inne. Eller...
Nej, jag pratar inte om att hur du kopplas till masten. Utan det jag pratar om är liksom... Jag har aldrig varit på råkat ramla in på en mordbrand.
Nej, jag förstår.
Ännu mindre två gånger på två veckors tid.
Ja, man kan ha lite...
Där båda haft kopplingar då till din flickvän.
Ja.
Där hon har jobbat och lägenheten bredvid henne.
Ja, det är konstigt faktiskt. Det är det.
Mm, det tycker vi också.
Ja.
Och det är ju liksom, det är två anlagda bränder. Det är inte så att Kerstin har glömt en fimp eller att det är någon som har varit och festa på natten och glömt en panna på spisen. För det kan ju hända. Utan det är två anlagda bränder.
Ja. Ja, det är konstigt.
Med brännbar vätska.
Mm. Ja, det är
där du är utanför. Ena så ser du när det börjar brinna.
Mm.
Och den andra är du utanför när de tar ut
Kerstin.
Då har det gått, jag tror att det har gått ett par minuter, för brandkåren är väldigt snabba på plats.
Ja.
Så det har gått ett par minuter sedan branden startade.
Mm.
Och då är du utanför där också.
Ja.
Mm.
När jag kontaktade polisens utredare och fick ut dessa polisförhör med Mert, så nämner de att jag ska lägga extra stor vikt vid det sjätte förhöret. Det förhöret är av en något mer konfrontativ natur, för polisen har då många bevis som motbevisar Merts uppgifter. Och tydligen så gick Mert efter det förhöret och slog sönder sin cell. Det förhöret hör vi i nästa del.
Och då blir det ju väldigt konstigt för dig sen då, om du sa att det går till tingsrätten där.
Yeah.
För du säger att du är på en plats och vi kan bevisa att du inte är där du säger att du är.
Okej.
Okay. Så du frågar mig igen då, varför säger du att du åker dit om vi kan bevisa med telefonen och med övervakningskameran att du inte är där? Vid den tidpunkten du säger att du är där.
Jag har aldrig sagt vilken tidpunkt jag är på Edsviken.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och del 3 om flygvärden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Del 4 och 5 finns tillgängliga redan nu för er som prenumererar på Rättegångspodden via podcastappen Podme. Gå in på podme.com/rättegångspodden och signa upp er för 29 kronor i månaden. Eller så kan ni signa upp er för hela Podmis premiumutbud för 69 kronor i månaden. och på lexbase.se kan ni ta del av 3 kostnadsfria domar med rabattkoden Rättegångspodden om ni registrerar er som betalande medlemmar. Stort tack för att ni har lyssnat.